Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Då var det på det viset att 1926, ett år efter Suns död, då kom Chang med ett förslag. Han sa att vi måste återerövra Kina. Partiet måste ta tillbaka Kina. Och där satt de ner i Kanton. Så att det är klart, en del drog ju på munnen lite. Jaha, hur ska det gå till då? Jo, men han erbjöd sig att ta ut sina soldater i fält. Så att alla de här som stod till vänster, de applåderade. Kommunisterna tyckte det var jättebra också. Innerst inne tänkte de nog att det här går aldrig.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Chiang Kai-shek var Kinas ledare under en mycket svår period i landets moderna historia. Han ledde republiken Kina i strider mot krigsherrar, japanska inkräktare och förlorade sedan inbördeskriget mot kommunisterna. Han flydde till ön Taiwan efter inbördeskriget där han blev oinskränkt ledare ända fram till sin död 1975. Chiang Kai-shek är en kontroversiell historisk gestalt, alltid leende och hänsynslös. Som republiken Kinas ledare lyckades han förhindra att japanerna helt erövrade Kina under andra världskriget. Samtidigt undergrävdes republiken av korruption och allvarliga militära felsteg i inbördeskriget mot kommunisterna.
Ingmar Ottosson är docent i historia vid Lunds universitet och han har bland annat skrivit boken Möten i monsunen, Sverige och Kina genom tiderna. Välkommen.
Tack ska du ha.
Den har vi gjort ett poddavsnitt om.
Ja, det har vi gjort tidigare.
Men idag ska vi snacka om Chiang Kai-shek. Mm. Jag är inte säker på att alla ens har hört talas om honom. Eller vad tror du? Du som undervisar på universitet och så här.
Nu för tiden är det möjligt att alla inte känner till honom, men på sin tid, och vi pratar ju om första halvan av 1900-talet, så var han ju oerhört stor. Och för många människor var han nog den enda kines de kände till.
Det är lite intressant, det har vi faktiskt pratat om tidigare, att Sven Hedin har skrivit en biografi om och han kände Chiang Kai-shek dessutom.
Ja, precis. Jag har sett fotot där han sitter med både Chiang Kai-shek och fru Chiang Kai-shek i en soffa. Hedins brev också, om man läser dem. Han fick en del brev från Chiang Kai-shek och skickade själv väldigt många.
Vi kanske lite bara snabbt innan vi liksom dyker ner i hans långa och mycket händelserika liv, säger för de som inte överhuvudtaget vet vem han är, men han var ledare för nationalistpartiet i Kina och ledare för Kina under ett antal stökiga år och sen faktiskt, jag vet inte om han var riktig ledare hela tiden i Taiwan under sin död 1975.
Jo, det här var ju väldigt stökiga och det får man verkligen stryka under med tre streck. Men som sagt, han var kinesisk ledare med lite olika titlar. Ibland var han någon sorts regeringschef, ibland var han formellt statsöverhuvud, alltså president. Och han hade andra uppgifter också, men han var Kinas ledare under lång tid och senare då bara på ön Taiwan. Och i Sverige kallades han dock alltid för generalissimus.
Det låter ju nästan italienskt, eller?
Ja, det är ju egentligen en lite märklig titel. I Kina kallar de honom länge för Yuan Shui, och det betyder något i stil med överbefälhavare. Eller fyrstjärnig general. Och det var det man försökte översätta på svenska genom att säga generalissimus Chiang Kai-shek.
Ja, vi pratade också lite kort innan vi sprang in här i studion att varför det är konstigt att det inte har gjorts någon Hollywoodfilm på hans liv. För det är ju väldigt långt och spännande liv. Men jag kontrar direkt, det är nog för att han är så kontroversiell. Men det kanske man ändå skulle kunna göra en film om honom.
Jag tror det ändå. Om man tänker efter, det finns ju mycket filmer om kontroversiella personer. Så jag tror att det skulle vara ett alldeles utmärkt ämne för en Hollywoodfilm.
Mm. Vilken bakgrund? Han hette väl inte Chiang Kai-shek när han växte upp?
Nej, han hette något annat som vi knappt håller reda på idag. Men han blev så småningom i väst känd under namnet Chiang Kai-shek. Om man kommer till Kina så säger de något annat. Där heter han Jiang Jieshi. Och det här med Chiang Kai-shek, det är ett europeiskt sätt att försöka härma en kinesisk dialekt. Dialekten i hans hemtrakter. Men som sagt, i
det är
Kina,
nere i södra Kina.
Nere i södra Kina, ja visst. Men kineser i allmänhet säger alltid Jiang Jieshi. Då vet de vem det är.
Ja, men vad hade han för bakgrund? Vad kom han från för typ av familj?
Ja, alltså, han var född i södra Kina. I Kinas näst minsta provins, Zhejiang heter den, och där var han född i en liten ort som heter Qikou. Föddes där 1887, 31 oktober var hans födelsedag. Alltså han var 6 år äldre än den som skulle bli hans ärkefiende, Mao Zedong.
Vi hade kunnat gjort ett avsnitt där vi hade ställt dem emot varandra,
ja.
men vi har ju redan, jag har redan spelat in Mao.
Ja, precis. Men i alla fall så, hans föräldrar hade då en livsmedelsbutik i den här lilla orten Qikou. Och jag har varit där och tittat och man ser ju det att...
Den finns kvar, eller?
Den finns kvar, den är museum idag.
Okay.
Man kan väl säga att intrycket är att de var inte så rika, men de var ju inte väldigt fattiga heller.
De var inte så helt utarmade. Nej.
Nej. Man kan nog påstå att Chiang Kai-shek kom från folkdjupet i Kina.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det jag har förstått nu när jag läste på är att det här var militär. Det var ju inget statusfullt i Kina vid den här tiden. Det kanske är högre status idag än vad det var på den tiden.
Ja.
Varför valde han att bli militär ändå?
Jo, för att värderingarna började ändra sig i början av 1900-talet. Kina hade förlorat så många krig så att allt fler, speciellt i den yngre generationen, sa att vad vi behöver det är duktiga militärer. Och sen var det att han blev faderlös ganska tidigt. Och hans mamma, precis som alla kinesiska mammor, ville ge honom en jättebra utbildning. Så släkten skramlade ihop pengar för att han skulle åka och studera militärvetenskap i grannlandet. Japan.
Det här är innan Japan har börjat bete sig aggressivt mot Kina.
Ja och nej. Men det som alla hade i huvudet då när han åkte, det var att året innan, 1905, då hade Japan slagit Ryssland. Och just det var ju en skräll det här. I Kina var det många som tyckte att det här var fantastiskt och det är ett asiatiskt land och hur bär de sig åt och sådär. Så att destinationen var Japan. Och när han kom dit där så tyckte han ju att oj, vad modernt Japan är. Och är det så pass västerländskt ändå? Han föll i fastum på något vis. Men tyvärr så blev det oförrättat ärende. För att när han kom till den där militärskolan i Japan, då bad de att få se rekommendationsbrevet från Kinas armé. Och det hade han ju inget i fickan. Nej. Så han fick åka hem igen.
Så han har aldrig gått på militärakademin?
Jo, han var envis. Chiang Kai-shek är en envis person. Han helt enkelt lyckades ta sig in i Kinas armé för ett litet tag. Och 1908 steg han av färjan igen i Japan. Och den gången blev han antagen.
Så han hade verkligen bestämt sig att han ville studera i
Japan?
Han var
verkligen bestämt, ja visst. Och som sagt, släkten hade skramlat ihop pengar och han ville ju inte göra dem besvikna. Och så att han fick lite utbildning i Tokyo, språkutbildning.
Så han kunde japansk? Det borde han rimligtvis.
Knagglig japanska, det var inget lätt språk. Det är ju inte lätt för kineser att lära sig japanska.
Du kan både kinesiskt och japanska.
Nej, men det var...
Vad är svårast, du som kan båda?
Ur svensk synpunkt tycker jag kinesiska är mycket svårare på grund av den här musikaliska accenten de har. Ah,
ja.
Och jag kan ju tillägga...
Men du är bättre på japanska?
Ja, det skulle jag säga.
Eller du är bättre på japanska.
Det skulle jag definitivt säga. Men jag kan också hävda att Chiang Kai-shek aldrig talade bra kinesiska heller.
Han pratade någon lokal dialekt?
Han pratade sin lokala dialekt och det gick nästan aldrig att arbeta bort den. Så att han talade egentligen inte rikskinesiska.
Mm. Men låg det han i fatet på något sätt?
Nej, för Mao talade ju inte renare.
Nej.
Alla hade sina dialekter, de präglades av dessa och så va. Men han fick språkutbildning i Japan och sen var det yrkesutbildning på en liten ort i västra Japan där det var väldigt, väldigt kallt och väldigt mycket snö på vintrarna. Och där fick de exercera i iskyla. Men det blev på något vis en skola för honom och Chiang Kai-shek, han tyckte om det här. Han sa det är sån ordning och reda i Japan. Man undrar hur Kina skulle kunna bli så här egentligen. Så att han hade ett väldigt fördelaktigt intryck av Japan. Man kan nästan säga att han blev förälskad i landet. Och alltså då visste han ju inte att han själv i en framtid skulle bli ledare i Kina under det största krig som Kina någonsin utkämpade mot Japan. Det visste han ju förstås inte om.
Men vi ska väl komma ihåg det också att när han är i Japan så är Japan fortfarande någon slags demokrati. Den här militärfascismen har ju liksom inte utvecklats.
Den har inte kommit. Nej. 30-talets militarism har ännu inte kommit. Men Japan var naturligtvis en militärt rustad stormakt. Men som sagt, Chiang Kai-shek tyckte det här var intressant och han upptäckte ju förresten också att han var ju inte den enda kinesen i Japan. Det var väldigt många som hade åkt dit och dratt samma slutsats att vi måste utbilda oss där.
Är det här han blir nationalist?
Just det, jo men det är det. Det verkar ju som att alla de här kineserna var emot Kinas regering. Kina var ju fortfarande kejsardöme och de ville då helt enkelt störta kejsardömet, inför republik och moderna reformer och allt sånt där. Det var kan man säga den kinesiska nationaliströrelsen. Och Chiang Kai-shek fick ju också träffa deras ledare. Och det var en lågmäld gentleman som hette Sun Yat-sen. Mm. Och de blev goda vänner.
I Japan? Träffades de i Japan? För han bodde i Japan då eller?
Sun Yat-sen hade politisk asyl i Japan väldigt länge.
Ja, just det. Ja. Sun Yat-sen är den stora nationella...
Ja, han var deras...
ideologiska fader, om man ska
säga. Ja, det kan man säga. Ja. Han satt på ordförandestolen.
Mm. Tyvärr så tror jag att en svensk publik inte riktigt har så bra koll på kinesisk historia. Eller vad säger du som yrkesman?
Nej, men det är ju bara så. Det finns många länder att hålla reda på. Kina ligger långt bort från Sverige och verkar representera en ganska annorlunda kultur. Men man kan ju också säga att det är väldigt viktigt att känna till någonting om det. Det är ju världens folkrikaste land.
Men hur skulle du beskriva den politiska och ekonomiska situationen i Kina i början på 1900-talet? Ungefär här när Chiang Kai-shek åker till Japan så.
Alltså rätt så eländig. För att dels, som sagt, det var kejsardöme och det var väldigt många saker de inte hade genomfört och efterblivet.
Mm, det är det sista kejsardömet.
Det är det allra sista dynastin. Och de hade inte ens kommit igång med att industrialisera landet riktigt. Och, ja, sen var de sargade av utländska invasioner. Och Kina hade fått ge bort Hongkong till britterna och Vietnam till fransmännen och Taiwan till japanerna. Så att, och dessutom i flera av de här kinesiska kuststäderna, de ledande städerna, så hade då utlänningar egna distrikt där de styrdes av sina egna lagar. Så till exempel i Shanghai, där fanns något som hette British Public Gardens. Och där var det två kategorier som inte hade tillträde. Det var hundar och kineser.
Det är ju ren apartheid.
Ja, det var det alltså. Ja. Och det här orsakade ju väldigt mycket misstämning. Men som sagt, Kina var efterblivet. Och det var väldigt många reformer som inte hade genomförts.
Xinhai, hur uttalar man det? Xinhai?
Xinhai-revolutionen eller Xinhai-upproret 1911.
Exakt, det är ju då kejsardömet störtas och republik inrättas 1912. Men hade Chiang Kai-shek någon roll i det här Xinhai-upproret?
Ja, man kan ju säga att allting hände väldigt snabbt. Upproret började 10 oktober 1911 in i Kina.
Vart någonstans?
I Wuhan. Ja, känt för
covid.
Ja, precis där började det. Och, och 10 oktober är förresten Taiwans nationaldag nu för tiden. Så där började upproret och det spred sig som en löpeld. Och Sun Yat-sen utropades till republiken Kinas första president. Och Chiang Kai-shek han missade första halvan av revolutionen för att han fick inte permis från Japan. Det tog lite tid innan han kom loss. Men sen under andra halvan var han med och som många andra då väldigt aktiv. Men i och med att han kände Sun Yat-sen så kan man säga att nu stundade härliga tider för honom.
De hade en ganska nära relation då eller?
Det var nästan, alltså i början kanske var det lite distans. Men de blev ju allt bättre vänner och så småningom var det nästan som far och son. För att Sun Yat-sen var ungefär 20 år äldre än vad Chiang Kai-shek var.
Så att, men de är ju ganska olika karaktärer de här
mycket
två.
Mycket olika.
För att Chiang Kai-shek är ju, han är militär, dådkraftig, ganska hårdför får man väl ändå säga. Visst. Medan Sun Yat-sen, han är engelskspråk, det kanske Chiang Kai-shek var också? Eller?
Nej, knappast. Inte i någon större utsträckning.
Reste mycket, bodde utomlands, utbildade sig på Hawaii av alla ställen.
Ja, visst. Han var en väldigt internationell.
Intellektuell.
Liksom. Intellektuell. Och en urusel talare.
Yes.
Så att om Sun Yat-sen kan man säga så här. Om vi tar upp den här revolutionen, hur gick det sen när det blev republik? Alltså de här med ett lovande stat när han var president.
Han hade någon idéprogram här som du kanske kunde berätta lite om.
Ja visst, han la fram olika folkprinciper som det kallas. Och, alltså han var ju en idégivare. Men han var ingen stor ledare. Men de började då bra. Och till exempel 1913 hade vi de enda fria valen i Kinas historia. Och då ställde nationalisterna upp under partibeteckningen Kuomintang. Eller Kuomintang som man säger ibland. Och,
ska man säga Kuomintang eller ska man säga Kuomintang?
Ja, men nutida kinesisk transkription blir det Kuomintang. Men man får ju också gärna använda den gamla varianten. Om man ska översätta det ordet till svenska blir det Folkpartiet.
Okej.
Det här var Folkpartiet. Ja. Och de var vinnare i 1913 års val i Kina. Men som sagt, Sun Yat-sen var absolut inte lämplig som ledare. Han blev väldigt snabbt undanträngd av en massa reaktionära element. Och
han hade inte det som krävdes riktigt för att leda ett sånt här stort, stökigt land.
Nej, utan han var som sagt en intellektuell och en idégivare. Men nu fick han åka tillbaka till Japan. Och visst, han kom tillbaka till Kina efter något år. Men då styrde han bara längst ner i söder, ner i staden Canton, Guangzhou. Det var det enda som blev kvar av hans maktområde.
Är det här det man brukar kalla för krigsherrarnas tid? Eller?
Det är det verkligen. Ja. Kina styckades upp på en massa generaler. Och så fanns alltså Sun Yat-sen inträngd i ett hörn nere i Canton.
Mm. Är det helt anarkistiskt här? Eller är det någorlunda kontroll inom de här krigsherrarnas territorier? Eller hur?
Ja, jag skulle säga helt eller halvt anarkistiskt. För att det var en fruktansvärd oreda. Det är väldigt svårt att sätta sig in i landets historia under de här 15 åren som kom efter republikens utropande.
Jag känner själv att jag verkligen har brottats med det här senaste veckan när jag försökt läsa in mig. Jag tänker det här får Ingmar reda upp. Jag känner att det här kommer inte jag fixa riktigt.
Nej, men det var så att presidenter och premiärministrar de gick ju ut och in genom svängdörr. Det var en ständig rulljans.
Ingen riktig kontroll egentligen över
det. Nej, det fanns ingen enad kontroll över Kina längre. Så att,
och under den här perioden så är ju 1917 så tog ju bolsjevikerna makten i Ryssland, i kejsardömet Ryssland.
Ja.
Men det är en del bolsjeviker och så här nere i Kina också, eller hur? Som även har kontakter med nationalistpartiet då.
Ja, det är det. För att alltså, på gamla dagar började Sun Yat-sen flötta lite med Sovjetunionen. Det var ju det att...
Han hade ju vissa vänsterprinciper, ja, kan man väl ändå säga.
Jo visst, folk som stod till vänster i Kina på den tiden, de var nationalister. Och de stödde Guomindang, som förresten hade en symbol som alla kunde lägga på minnet. De hade en röd fana, sen uppe i hörnet hade de en vit sol på blå botten. Så att partiet hade en flagga också. Och väldigt många som stod till vänster stödde det här. Men det fanns de som stod ännu längre till vänster. Det fanns ett litet kommunistparti också som hade grundats i Kina 1921. Visserligen bara en sekt i början.
Det var bara några handfull människor.
Ja, visst. Ja, det var några studenter i Shanghai och sådär. Men, men de växte ändå ganska snabbt. Ja. Och i och med att de hade ju speciellt goda kontakter med Sovjetunionen då, som hade bildats efter ryska revolutionen. Och nu började även Sun Yat-sen flötta med dem. Så han fick för sig att skicka iväg några kineser på studiebesök till Moskva.
Bland annat Chiang Kai-shek.
Ja visst, oh ja, det var ju en av de första han tänkte på. Och det var 1923, alltså Lenin levde fortfarande.
Men det här är ju när slutar inbördeskriget i Ryssland.
Det, ja, det slutar 1921 ungefär, ja, kan man väl säga.
Läget var ju inte perfekt, kan man säga.
Nej, och, nej, just det. Och de fick inte träffa Lenin heller för att han var sjuk. Han var ganska sjuk 1923. Ja,
slaganfall.
Ja, precis. Så att... Och Chiang Kai-shek var väl rätt så positivt stämd när han åkte dit, men han blev väldigt snabbt misstrogen. Han började tycka att det här fungerar inte, det här systemet är inte bra. Och dessutom så började han få tankegången att Sovjetunionen, det är på något vis det gamla tsarryssland fast med ny kostym. Han såg det faktiskt mer som ett hot mot Kina. Så att när Chiang Kai-shek landade hemma i Kanton igen då, han var inte speciellt positivt.
Han ville
positivt
inte ha med dem att göra längre.
Nej, han började bli lite misstrogen. Och sen var det också det att de här kommunisterna runt omkring, han var lite misstrogen mot dem också. De kinesiska kommunisterna.
Mm. Sun Yat-sen dör ju 1925.
Jo.
Och på något sätt så lyckas Chiang Kai-shek, för han var väl inte den självklara att ta över efter Sun Yat-sen, eller hur?
Nej, just det. Alltså, Sun Yat-sen dog ju då i cancer 25. Och partiet visste inte riktigt vem som passade till hans efterträdare. Men de kom fram till någon sorts kompromiss att vi tar en civil och vi tar en militär.
Man ska dubbelt ledarskap?
Ja, på något sätt. Ja. Alldeles i början då. Och den civile, han hette Wang Jingwei och han var en väldigt bra talare. Och han hade dessutom ett väldigt fördelaktigt utseende.
Den snyggaste.
Det var den snygge. Medan Chiang Kai-shek, han var mager och så härjad ut.
Alltså jag har sett bröllopsfotot på honom.
Ja.
Då såg han ju rätt stil ut.
Då hade han ätit upp sig lite. Då hade redan en ny fas i hans liv.
Ja.
Men då 1925 såg han ju lite skraltig ut.
Ja.
Och det var också det att han alltid log. Folk underskattade honom, de trodde att han var Mr. Nice Guy och ingen man började vara särskilt rädd för. I själva verket så visade han ofta en väldig handlingskraft, speciellt i svåra situationer. Det var en utmärkande grej för Chiang Kai-shek, så att man underskattade honom lite där. Och som sagt, det var två ledare, men Chiang tog snabbt ledningen över den andra för att... Det var ju det att Chiang Kai-shek, när han kom hem till Kanton, han blev då rektor för en egen militärakademi.
Mm. I Kanton, eller?
Ja, precis. Mm. Och nu drillade han kinesiska soldater i den här hårda japanska disciplinen.
Mm. Och, funkade det då?
Ja, det är ungefär som en fotbollstränare kommer till ett lag och kommer med en helt ny idé, en genialisk fotbollstränare. Det blir en helt ny anda i gruppen. Och det blev det ju där, när Chiang Kai-shek hade fått exercera lite med dem.
Och det här var väl en skola som stöttes av
det var
Sovjetunionen?
Ja, Sovjet gav pengar till den för de tänkte det är bra för vår sak. Guomindang stod ju helt bakom den. Men då var det på det viset att 1926, ett år efter Suns död, då kom Chiang med ett förslag. Han sa att Vi måste återerövra Kina. Partiet måste ta tillbaka Kina. Och där satt de ner i Kanton. Så att det är klart, en del drog ju på munnen lite. Jaha, hur ska det gå till då? Jo, men han erbjöd sig att ta ut sina soldater i fält. Så att alla de här som stod till vänster, de applåderade. Kommunisterna tyckte det var jättebra också. Innerst inne tänkte de nog att det här går aldrig. I alla fall så... Han drog i fält 1926 och han vann vad han visade sig.
Alltså, var det för att han hade de här tränade trupperna då? Eller var det en begåvad militär själv? Alltså?
Både och jag tror att kvaliteten på de här andra krigsherrtrupperna var egentligen så särskilt bra. En del kunde man helt enkelt bara betala också, så bara försvann de. Men alltså det gick undan som bara den, det var som en lavin. 1927 var han i Shanghai, 1928 hade han tagit hela Kina. Och de talar om en ny Napoleon. Ingen hade sett det här på år och dag. Och så att när han hade enat Kina under Guomindang 1928, då fick han göra precis vad han ville. Och då bestämde han att Kina ska vara en enpartistat. Och till och med sa han, vi ska byta huvudstad. Vi ska inte vara i Peking längre, vi ska till Nanjing.
Mm. Var ligger Nanjing ungefär?
Det ligger långt neråt landet. Han trivdes ju bäst i södra Kina, det var ju därför han la den där. Och Peking betyder ju norra huvudstad, Nanjing betyder södra huvudstad. Den hade varit huvudstad en gång för länge sedan, så att nu flyttade han tillbaka dit. Han gjorde som han ville.
Han hade mycket makt, men nu kan vi inte prata, det fanns väl ändå demokratiska embryon här i den första republiken, men de är borta nu, eller?
Ja, man sa så här, att just nu måste vi ha enpartistat och nu är det diktatur. Men i en framtid, när landet är moget, då går vi in i det stadiet. Så sa kongressbesluten i Guomindang.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det finns ju biografier och allting om hans... Nu var vi lite oense här om vilken tur i ordningen den här frun var. Hon heter Song Mailing.
Jo.
Jag trodde hon var den andra, men du säger att hon troligtvis är den fjärde, men det är lite osäkert.
Ja, ingen vet egentligen.
Han hade i alla fall en fru först.
Ja, det vet vi. Och det var ett arrangerat äktenskap. Ja, och den frun, hon hette Mao i efternamn.
Just det, men hon var inte släkt med Mao.
Nej, det finns några miljoner som heter så i Kina.
Men inte helt oväsentligt det här äktenskapet ändå, för de får ju en son som ska utmärka sig längre fram i världshistorien.
Den som skulle bli hans efterträdare, även om han inte visste det då.
Nej.
Men visst, han hade barn med henne, men det var ett olyckligt äktenskap och de skilde sig så småningom. Och sen då under 20-talet så hade Chang två kvinnor och man diskuterar om de var konkubiner eller om de är lagvigda hustrur. Man är inte riktigt klar över detta.
Men, forskningen tvekar.
Ja, forskningen tvekar. Om de inte var reguljära fruar så är Song Mailing nummer två i så fall.
Just det. Vad jag förstått så betyder hon väldigt mycket för, alltså inte bara på ett privat plan utan även politiskt för Chiang Kai-shek.
Ja, jo, det är det ju. Och,
många säger att hon var mycket intelligentare och mer driven än vad Chiang Kai-shek var.
Det är mycket möjligt. Hon kunde i alla fall uttrycka sig.
Och var flytande i engelska.
Ja, det var ju det att anledningen till att han överhuvudtaget friade, det var att Chiang Kai-shek, han ville inte bara ha radikaler och kommunister och så som sin bas. Han tänkte att jag kan inte bara ha revolutionärer bakom mig, jag behöver företagare och bankier och folk med pengar.
Du menar att det var inte privat anledning att han var förälskad i henne? Eller
Utan det var helt enkelt att då fick han ögonen på familjen Song, som var ytterligt förmögen och som hade olika döttrar. Och han friade då till Mei Ling. Och detta var 1927. Och då var han ju redan nästan Kinas ledare. Åtminstone södra Kinas. Så han hade ju lite förhandlingsargument när han satt där vid bordet. Och svaret blev ja. De gifte sig 1927. Men hon blev verkligen hans största tillgång. Och han var ju gift med henne resten av sitt liv. För att hon hade då studerat i USA. Hon var flytande på engelska och hon blev ju en fantastisk PR-konsult åt honom. För att vem Chiang Kai-shek var visste man ännu inte riktigt ut i världen på 1920-talet. Men hon blev då någon sorts PR-kvinna. Hon höll hela tiden presskonferenser med världspress på engelska då och la ut texten. Och det var ju alltid Chiang Kai-sheks version de fick. Så plötsligt var han väldigt känd och till och med i den svenska kolorerade veckopressen så var det reportage om herr och fru Chiang Kai-shek som de sa. Madame Chiang Kai-shek kallades hon. Så att hon var ju ytterligt duktig marknadsförare. Plus, hon var metodist.
Just det. Hur många kristna fanns det i Kina?
Det fanns klart en hel del i kustlandet som hade blivit omvända av missionärer, men ändå inte jättemånga.
Och, de flesta är liksom buddhister eller,
ja, eller, den här. Eller vad man nu ska klassa dem som, daoister. Eller, det är ju en blandreligion som har varit vanlig i Kina. Men alltså hon var då metodist och för till exempel amerikaner var det väldigt viktigt. Det var något de kunde relatera till. Hon var kristen, alltså jaha, en god människa säkert. Så det var oerhört viktigt för deras image.
Men var han kristen? Var han övertygad kristen själv eller var det bara hans fru som fick han?
Ja, kort efter bröllopet så gick han ju över till metodistkyrkan. Det var ju också sensationellt. Och därmed blev han ju den enda kinesiska ledaren som har varit kristen någonsin. Alltså som har styrt hela Kina. Många trodde nog att det här var politiskt motiverat. Det var just för att förstärka sin image och få mer pengar från västvärlden. Idag har vi tillgång till hans dagböcker. Där verkar han faktiskt ganska from. Men man vet fortfarande inte. En hel del måste ändå ha berott på att han tänkte på att få välvilja i Europa och USA helt enkelt.
Det här Kuomintang, det är ju liksom ett stort parti kan man väl säga. Alltså, jag menar det är brett, det är många olika schatteringar. Bland annat så är det ju ett antal kommunister som organiserade öppet då. Det är inte någon slags trotskister som gör det här i hemlighet, eller?
Nej, det var öppet för att som sagt Sun Yat-sen hade ju flörtat lite med dem och själva partiet hade ju grundats 1921. Men under den här tiden så uppmuntrades då kommunister att få liksom dubbel partibok och Kuomintang släppte in dem. De fick gärna bli medlemmar. Men Chiang Kai-shek tyckte egentligen inte det här var ett bra system. Och han såg att var helst han var aktiv så liksom näslade de sig in i olika nätverk. Och Chiang Kai-shek han gillade inte riktigt det där. Det var ju mycket information som kommunisterna delade med varandra men inte med honom. Men han sa inte mycket om det i början.
Han höll god min.
Ja, han höll god min. Han log.
Men det skulle komma andra tider.
Ja, det gjorde det ju. Verkligen. Och det är ju så att när vi är framme vid 1927, då har han svept förbi Shanghai. Han är på väg norrut och han är mitt uppe i sina stora militärframgångar. Och då mitt under segerfirandet så händer grejer. Segerfirandet i Shanghai. För att han har tagit kontakt med den organiserade brottsligheten, gröna gänget, triaderna kan vi ju säga, i Shanghai. Och han har bett dem att hålla sig beredda tills när han ger tecken. Och det som är görningen. Det är helt enkelt att han planerar att slakta kommunisterna, sätta igång med en massaker.
Och det gör han också?
Ja, mitt under segerfestligheterna så kommer klartecknet gå till aktion. Och det innebär att en väldigt massa kommunister dödas utan föregående varning, en blixt från klar himmel. Och då 1927 så är det bara en del som kommer undan till inlandet, men de andra, de råkar riktigt illa ut. Och det visar att han, när det gäller, är han väldigt hänsynslös.
Verkligen. Men det här är hans förgreningar in i den organiserade brottsligheten här. Det, jag har ju sett beskrivningar där han i princip beskrivs som att han jobbade för det här gröna gänget. Men jag vet inte riktigt om det stämmer. Vad är din syn på det här?
Jag tror inte han gjorde det. Jag tror det var han som dirigerade dem och inte tvärtom.
Ja, han använde sig av dem.
Ja, han kände dem sedan länge för att sen de här tidiga åren i Gomindang, då måste de ju skramla ihop pengar. Och i början kände de ju inte så många företagare och bankier och så. Då fick man gå till brottsligheten. Där kunde man få ihop lite. Så det är nog så det började. Så han kände dem sedan länge.
Men jag skulle vilja säga, idag tycker vi ju väldigt illa om organiserad brottslighet. Ja, ja. Var det likadant i Kina på den här tiden, eller var det mer som liksom accepterat i vissa kretsar?
Möjligen. I alla fall i nationalistkretsar var det nog lite ändå så att ändamålen helgar medlen. Kan vi förena Kina till ett land så vi får ta till det som behövs. Kanske var det så vissa tänkte. Men man visste ju att det var bovar och skurkar.
Mm. Under hela här, när vi har pratat om den här utvecklingen då, där vi mer har hållit oss till det inrikespolitiska med krigsherrar och olika maktkamper inom Gomindang och allt, så finns det ju det här mäktiga grannen, vet, det finns ju Japan här. Just. Det är liksom lite parallellt, ja, universum här.
Ja, och vi kan ju säga som så att historien var ju den att en del kommunister, de överlevde som sagt, och i inlandet var det faktiskt ganska många av dem. Och just i början på 30-talet, då tar Chiang beslut att han ska utrota dem också. Så att han är ute på fälttåg efter fälttåg in i Kina.
För att döda kommunister?
Ja, precis. Mm. För att han säger, det är de röda banditerna, säger han. Och en hel del av Kinas statsbudget gick nog åt på detta. Och kommunisterna, de fick då fly i en jättelik båge över landet upp till grottorna i de här lössjordsdistrikten i nordväst. Det är det man kallar för den långa marschen.
Alltså det är så tidigt, det är på 20-talet.
Det är 30-talet, vi är några år in på 30-talet. Ja. Och det är då Mao blev ledare för kommunistpartiet. Jag tror han var den sjätte ledaren i ordningen.
Den här långa marschen var ju oerhört strapatsrik. Fruktansvärt. De flesta dog på vägen,
ja, det
eller försvann.
De.
På något
ja visst, så att det var väldiga strapats även för Gomindang. Men han var väldigt beslutsam här. Men då började folk säga till honom, ja men titta nu har Japan börjat röra på sig, vårt grannland. De har kapat åt sig Manchuriet.
Vilket ni gjorde om det?
1931.
Just det.
Och då säger
en,
de,
en ganska stor del av det,
ja,
som är
visst,
dagens
Kina. Ja visst, det är jättestort. Mm. Det är jättestort.
Och mycket industrier. Och
det. Ja visst, och Malmö. Det är Kinas Lappland brukar jag säga. Alltså. Ja, det är ju väldigt kallt på vintrarna också. Ja. Men då hade japanerna tagit över det.
Har de samer också eller?
Ja, de har Manchufolk. Ja. Det är ju urbefolkningen i Manchuriet, det är Manchufolket. Idag bara en liten spillra, mest kineser där. Men då sa de till Chiang att du måste ju faktiskt prioritera, det är ju en invasion på gång. Mm.
Men det gjorde han inte, eller?
Han svarade så här, japanerna är en hudsjukdom, kommunisterna är en hjärtsjukdom.
Och den här hudsjukdomen skulle ju bli besvärlig med tiden.
Ja, precis. Mm. Alltså det gick så långt så att opinionen började vända sig mot Chiang Kai-shek. 1936 blev han kidnappad av en underordnad mitt under en manöver och dödshotad. Och för att rädda sitt liv blev han då tvungen att sluta fred med kommunisterna och säga att nu är det prioritet Japan istället.
Gjorde han det sen också, eller?
Ja, han kände väl sig bunden av det här avtalet och han behövde egentligen inte göra så mycket själv för att sen började japanerna med fler framstötar. Det blev en incident som det hette 1937 och då blev det fullt krig.
Mm. Ja. Det är ju det att det är vårt eurocentriska sätt att se på andra världskriget. Så vi brukar ju beskriva som att andra världskriget börjar 1 september 1939 när Nazi-Tyskland anföll Polen. Men jag skulle säga på senare tid tycker jag mer och mer man hör diskussionerna att det andra världskriget startar faktiskt 1937 i Kina. Ja. När Japan anfaller Kina.
Marco Polo bron 7 juli. Det skulle jag nog också säga.
Ja. Där ska vi ena oss om att det är så?
Ja, det gör vi.
Ja, så hädan efter vet ni det att andra världskriget började faktiskt 7 juli 1937. I, var det i Manchuriet då? Nej.
Strax söder om, inte långt från Peking faktiskt. Luogqiao heter det på kinesiska.
Du sa någon bro här? Eller
ja, det västerländska namnet är Marco Polo-bron för att den beskrivs i Marco Polos reseskildring.
Och du har naturligtvis varit där också om jag känner dig rätt.
Jo.
Den finns kvar eller?
Den finns kvar och det är ett museum nu idag över att kriget startade där och då.
Ja. Alltså, japanerna, det är ju ren terrorkrigsföring då egentligen.
Ja, ja.
Och massakrar på civilbefolkning och de här hemska...
Ja, Nanjing-massakern.
Ja, och hur de behandlar kvinnor och hur de liksom tvingar vanliga kvinnor in i bordeller. Och,
det alltså, var det, ett oerhört bittert krig också.
Ja, och jag har sett sådana här... Japanerna, ibland känns det som man kommer billigt undan från andra världskriget när man... Det är rena så här som låter som nazistfasoner med medicinska experiment på krigsfångar.
Ja, ja, visst. Alltså, ja visst.
Fruktansvärt krig.
Det var ett fruktansvärt krig helt enkelt. Och, men alltså, japanerna kunde inte vinna det.
Nej, var det för att Kina var för stort? För att den japanska krigsmakten var väl ändå...
Ja, den var ju överlägsen.
Den var ju i alla, långt överlägsen.
Ja, visst. Armén, för att tala om flygvapnet. Ja. De var ju vida överlägsna, men... På ett sätt gjorde de ungefär samma erfarenhet som amerikanerna i Vietnam. Att jag tror det handlar väldigt mycket om stridsmoralen. Kineserna, de slogs för sitt land. Det gjorde ju inte japanerna.
Och, nej, de slogs för någon slags imperialistisk
idé. Ja, de gjorde ju det. Ja. Och var borta på andra sidan havet. Medan kineserna slogs på hemmaplan. Civila bar vapen. Japanerna visste till slut inte vem som var vän eller fiende. Det var ren desperation. Det var att de hade på något vis hamnat i en omöjlig situation, i ett gungfly. Och sen är det ju som du säger, det att Kina var så stort och är så stort. 1 miljon kvadratkilometer. Det går ju inte att ha fronter och förbindelselinjer som är så långa som det blir. Kriget blir enormt kostnadskrävande för Japan. Så att efter bara ett par år så körde det fast. 1939 hade redan kört fast. Visserligen fanns det överraskningar i det. Wang Jingwei, den här civila ledaren, hoppade av till Japan.
Var det han som var så snygg?
Ja, det var han. Men han är nu känd som Kinas quisling.
Okay.
Så att han blev ju då överlöpare. Och en del kineser i kustlandet var nog också ganska pro-japanska ett tag. Men det var för många fiender för Japan. På dagen fick de slåss mot Chiang Kai-sheks soldater. Och på natten fick de slåss mot Maos gerillakrigare. Det gick inte.
Jag har förstått så försökte ju japanerna upprepade tillfällen att få Chiang Kai-shek att faktiskt byta sida. Nu lägger vi ner det här kriget. Och,
ja.
Men han stod upp för Kina.
Alltså. Ja, kom ihåg det. Han var envis.
Ja.
Och den sidan visade han nu också. Han vägrade alltid förhandla om fred. Hur illa det än såg ut.
Han verkar kunna gå i princip hur långt som helst. Det finns ju det här, nu vet jag inte vilken tid det är det här när han spränger massa dammar och lägger en stora områden under vatten där det dör väldigt mycket civila kineser bara för att han ska hindra japanerna.
Ja, hans plan var det. Det var sommaren 1938, i juni 1938.
Ja, det är så pass långt fram. Ja,
just. Men det var under den fasen som kriget fortfarande var väldigt rörligt och det hände mycket saker. Chiang Kai-sheks plan var att stoppa Japan genom att spränga Gula flodens dammar. Men som sagt, det blev helt misslyckat. Väldigt många kinesiska bönder drunknade, men den japanska arméns framryckning gick ändå inte att hejda. Och det var ju en av hans militära missar, en av hans stora missar och mycket tragisk sådan. Men i längden var det ändå det att Japan kunde inte vinna kriget. Det var för många motståndare, för stora ytor och de hade själva för dålig stridsmoral.
Och sen, japanerna är ju inte, de gör ju ett misstag kan man väl ändå säga.
Minst sagt,
att de anfaller.
Ja.
Amerikanska Pearl Harbor 1941, 7 december 1941.
Därmed drar de ju in USA i kriget.
Och det var kanske då var de väl körda någonstans.
Ja visst, USA hade ju förklarat sig neutralt som Sverige 1939. Så att nu fick de in USA i kriget och det var ju inte till Japans fördel. Så att sen vände kriget och man kan säga att jag tror ingen var så glad över Pearl Harbor som just Chiang Kai-shek. Ingen var så glad. Han insåg ju att nu blir jag plötsligt allierad med USA från och med idag.
Mm.
Det vände liksom vinden i andra världskriget.
Mm. Men fortsätter efter 41, kriget fortsätter det på kinesiska fastlandet?
Fastlåst, långt.
Fastlåst, ja. Så att ännu det är på, inte så mycket öppna strider då?
Nej, och ännu på kapitulationsdagen så var ju Japan långt, långt in i Kina. Men man kan också säga det att Guomindang, okej, de blir då segrare. Men det är en rätt så ihålig seger på ett sätt. För att partiet har börjat förfalla under de här krigsåren. Det har blivit väldigt mycket korruption i det. Och dessutom så pågick en inflation. Priserna bara rusade i höjden. Och,
inte helt ovanligt under krigstillstånd.
Inte ovanligt i krig, nej, precis. Men sen var det också det att de där gamla idealen som Guomindang hade haft en gång i tiden, de skulle göra en jordreform och sådär. Det hade bara blivit tomt prat av det och många upplevde nu Guomindang som ett parti för de rika i Kina. Det är familjen Song och några till som är med i det partiet, så tänkte man. Och just inflationen gjorde folk ganska, vad ska jag säga, modlösa. De gav liksom, folk på gatorna, de gav Chiang skulden för det här, för den här inflationen. Så att Guomindang var, de, visserligen de firade med champagne då i augusti 1945, men egentligen ingen riktigt bra seger för dem.
Nej, för det känner ju alla till naturligtvis att Japan kapitulerade ju efter att USA släppt två atombomber över Hiroshima den 6 augusti och Nagasaki
9 augusti.
Ja. Och sen kapitulerade Japan. Ja.
Ja. Kineserna var helt utom sig av förvåning.
Mm.
Här stod Japan långt in i landet och plötsligt en dag så bara bugade de och lämnade över sina svärd och sa att kriget är slut, vi har kapitulerat. Det kändes helt overkligt, för de var ju så långt in i Kina. Och i de kinesiska tidningarna stod det att någonting som kallas för en Yuan-sedan hade blivit fälld över Japan och en till. Och det är ju då
atombomb.
Ja, det visste man inte vad det var.
Nej. Nu kommer vi in i en ny fas här, eller hur?
Ja, nu kommer vi in i nästa kapitel av hans händelserika liv.
Ja, för att när Japan är besegrade, för att både kommunisterna och nationalisterna slogs ju mot Japan, även om det kanske var nationalisterna som gjorde det mesta av jobbet.
Mm.
De hade väl mer eller mindre blivit tvingade av Sovjetunionen och USA att de skulle sluta slåss, eller
ja.
Kommer jag inte ihåg.
Ja,
det
visst.
Så. Ja.
Det intressanta är att både Sovjet och USA stödde Chiang Kai-shek.
Just det.
Man tror inte det liksom att Stalin, efter att Chiang Kai-shek hade mördat så många kommunister, men man visste ju aldrig vad man hade Stalin. Han litar på något vis på personen Chiang Kai-shek mera än på Mao som ännu...
Han trodde ju aldrig riktigt på Mao.
Nej, han trodde, och han var ännu en oprövad ledare. Medan Chiang Kai-shek, han var handlingskraftig. Och sånt gillade Stalin. Så att han hade faktiskt väldigt länge sovjetiskt stöd. Medan USA var kanske lite mer tveksamma egentligen. Men då sa alla amerikanska missionärer, jo men Chiang Kai-shek är ju kristen, vi måste ju hjälpa honom.
Okay.
Och Song Mei-ling, hon höll ju tal i USAs kongress, den första kvinna som har hållit tal i den då helt manliga kongressen i representanthuset och fick stående ovationer. Så det är klart att man måste stödja Chiang Kai-shek. Men de amerikaner som såg han styr på nära håll, det var väldigt blodigt och korrupt och sådär, de...
Vad heter han? Stillwater?
Stillwell, ja.
Stillwell, förlåt.
General Stillwell. Nej, han ägnade sina dagar åt att bara gräla med Chiang Kai-shek.
Han hatade ju Chiang Kai-shek.
Ja, precis.
Han kallade honom för peanut.
Ja, visst. Han var, de personkemin stämde inte. Ja, visst. Personkemin stämde inte. Och en del amerikaner tyckte att det är Mao Zedong vi ska satsa på. Så att Stalin stödjer Chiang Kai-shek och en del amerikaner vill ha Mao. Alltså linjerna är inte alltid riktigt klara i den här historien.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
När japanerna är besegrade och sen ganska snart så utbryter väl egentligen inbördeskriget då mellan nationalisterna och kommunisterna.
Ja.
Här skulle väl egentligen fortfarande nationalisterna ha en möjlighet att vinna, eller?
Jo, och man kan säga det att när andra världskriget tog slut, redan då så började relationerna bli väldigt dåliga. Nästan omedelbart efter kapitulationen från Japans sida så började relationerna krisa mellan Kuomintang och kommunistpartiet. Och hösten 45 så träffas de för första gången, Mao och Chiang Kai-shek, och skakar hand. Och när man tittar på fotot från det här mötet så ser man hur otroligt spända ansikten de har. De ler inte. Ja, inte en Chiang Kai-shek ler på detta fotot.
Det enda fotot
han inte ler på. Och man kan säga att inbördeskriget var ju snart ett faktum. Och Chiang Kai-shek hade alla trumf på hand.
Men var det den här korruptionen som undergrävde krigsansträngningarna? Eller?
Ja, det blev någon sorts dominoeffekt som utbröt. Och som Chiang Kai-shek aldrig kunde stoppa. Folk plötsligt började gå upp i limningen på grund av den här inflationen. Så de gick ut på gatan och demonstrerade. Och då svarade Chiang Kai-shek på det sätt han var van vid. Han öppnade eld mot demonstranterna. Och då tappade han ju resten av sitt folkliga stöd också. Så att,
jag läste bland annat om att efter att japanerna har fått lämna då Manchuriet och sådär. För de hade ju liksom byggt upp fabriker och så allting. Och det där tog liksom Chiang Kai-sheks mannar över på väldigt... Och de brydde sig liksom inte om att driva de här fabrikerna, utan de bara sålde av dem för snabba pengar, vilket påverkade ekonomin väldigt negativt.
Absolut. Så att med andra ord, inflationen blev ju inte bättre av det här. Och tittar man på kinesiska filmer från 40-talet så kommer det alltid någon gliring om inflationen i dem.
Det var riktig hyperinflation.
Ja, nästan som i Tyskland 1923. Det var på väg åt det hållet. Och så tappade han då stöd i den befolkning som hade stött honom innan. Och så då 1948 plötsligt började fronterna svikta. Plötsligt kommunisterna tar Manchuriet, sen tar de Peking. Och sen på bara några månader så ramlar hela republiken Kina ihop som ett korthus. Så att i slutet av 1949 så... blev han tvungen att evakueras till ön Taiwan.
Var det självklart att han skulle åka till Taiwan? Eller?
Nej, det var han säkert själv också överraskad över. Men det var bara det att den kommunistiska framryckningen var ju på fastlandet. Och de tog ju öarna senare. Så att, och Taiwan hade ju lämnats tillbaka av Japan så sent som 1945. Kina hade inte kontrollerat det sådär jättelänge. Men nu var han plötsligt flykting på Taiwan i december 49.
Vad jag förstått så var inte alla taiwaneser så där överlyckliga över alla de här nationalisterna. Han tog ju med sig sina sådana han litar på. De nationalistledare han inte litar på fick inte följa med.
Nej, precis. Ja. Och som sagt, lokalbefolkningen på Taiwan kände sig ofta undanskuffade. För nu kom alla de här nationalistkineserna från fastlandet med sina manér och sitt sätt att agera och prata. Men de hade med sig valutareserven. De hade med sig riksarkivet, de hade med sig massor av oskattbara konstverk. Så att det var hela Kina som evakuerades på något vis till lilla Taiwan.
Det är ju fortfarande republiken Kina här,
ja.
Eller hur?
Ja.
Det är bara att den flyttar till Taiwan.
Exakt.
Ja.
Exakt.
Och sen styr Chiang Kai-shek Taiwan ända fram till sin död 1975.
Ja, man hör aldrig särskilt mycket om den epoken i hans liv. Det är ju det att innan styr han över en jätte, nu styr han plötsligt över en dvärg. Och det kom han ju själv aldrig riktigt till rätta med. Och man kan säga att hans rykte var ju skamfilat i världen då 1949. USA slutade hjälpa honom och alla bara drog på munnen när han började öva invasion av fastlandet. Han skulle ta tillbaka det, sa han.
Det fanns sådana planer alltså?
Ja, men han höll på med det resten av sitt liv och organisera sådana manövrar. Men, och man fick ju inte kalla hans land för Taiwan. Utan det var republiken Kina och post som var adresserad till Taiwan, den delades inte ut. Så att när han tog över på Taiwan, alltså militärdiktaturen fortsatte, undantagstillståndet, enpartistaten. Och till exempel man fick inte ha direktsända telefonväkterier, det fick man inte ha i radio. Någon kunde ju ropa leve ordförande Mao i direktsändning. Och, alltså det fanns kommunister på Taiwan också. Mm.
Men inte så många.
Inte så många.
Nej.
Men han lämnade inget åt slumpen. Det var undantagstillstånd, krigslagar i alla avseenden.
Idag känner vi ju Taiwan som kanske en av världens viktigaste industriländer som gör de absoluta bästa. Ja. De mest avancerade chippen kan bara tillverkas på Taiwan till exempel. Vilket gör dem till en otroligt strategisk plats för hela världsekonomin.
Ja, visst.
Men dessutom så är de ju demokratiska.
Ja.
Var det efter hans död 1975 eller hade det börjat innan den här demokratiseringen?
Alltså jag kan väl säga det. Man får nästan förklara varför Taiwan blev som det blev ekonomiskt. Och det var det att när Chiang Kai-shek kom till Taiwan, då bestämde han sig ändå för att i vissa avseenden lära av sina misstag, allt det som hade gått snett på kontinenten. Nu skulle han börja om från ruta ett, tänkte han. Så han slutade lägga sig i ekonomisk politik. Han lät sina rådgivare sköta detta. Och det här var duktiga människor och de helt enkelt genomförde en jordreform.
Just det, det har jag förstått. Det är en av de bäst genomförda jordreformerna. En av anledningarna är att Chiang Kai-shek hade egentligen inga relationer till den jordägande adeln på...
Nej.
Eller adeln kanske man inte pratar om.
Nej, här. Men godsägarna på Taiwan.
Ja.
Och sen är det ju alltid lättare att genomföra en jordreform på Taiwan än i hela Kina.
Naturligtvis.
Men Chiang hade gått och lovat det här i 25 år.
Nu kunde han göra det.
Nu gjorde de det.
Ja.
Och sen började de satsa på lätt industri. Och det hade blivit oerhört framgångsrikt och rätt så snart så var Taiwan mer eller mindre en tigerekonomi och sen har det ju varit på den vägen. Så man kan säga att det är en av de stora grejer som Chiang gjorde, eller kanske inte gjorde, för det var ju inte han som faktiskt låg bakom det, men han lät det hända. Och han levde då till 1975, han dog ett år för Mao. Och det var inte så mycket publicitet. Han var ju en av 1900-talets stora, men det var inte så mycket publicitet när han dog. För det var precis de veckorna när Vietnamkriget höll på att ta slut. Så det var helt överskuggat av det.
Men vi ska ju säga det också att republiken Kina här representerade ju Kina ett antal år efter i FN och så.
Ja,
eller hur lång tid var fram till?
Ja, det stämmer. Till 1971.
Så länge.
Precis. Ja. De hade ju nämligen 1945 fått permanent säte i FNs säkerhetsråd. Och där var de kvar fram tills att FN själv röstade in dem. Alltså Folkrepubliken Kina, Mao Kina 1971. Och när då en representant från den sidan kom in i FN, då reste sig representanten från Taiwan och gick ut och kom sen aldrig tillbaks. Och sen bröt ju väldigt många länder de diplomatiska förbindelserna med Taiwan, däribland Sverige. Så att de blev ju isolerade.
Mm.
Jag tänkte bara också säga om Mei Ling. Änkan, hon levde ju fortfarande 1975. Hon flyttade till New York och dog i en lägenhet i New York 2003. Och då var hon 105 år gammal.
Men då, visst har vi pratat om systrarna Song förut?
Ja, vi har varit inne på dem.
Ja.
Det har vi varit. Ja. Så att hon är en av dessa fantastiska systrar Song.
Just det.
Och blev alltså väldigt gammal. Och så kan man säga så slutar den historien. Men sen hade ju Chang en son också från sitt första äktenskap som efterträdde honom.
Som hette
Jiang Jingguo.
Jiang Jingguo.
Ja. Och fortsatte militärdiktaturen på Taiwan. Och när han dör 1987, då dör han. Då börjar nästa president successivt demokratisera Taiwan.
Det är så sent.
Alltså. Så sent är det. Ja. Och man kan väl säga att i och med presidentvalen på Taiwan 1996, från det ögonblicket, så räknar man Taiwan som en fullskalig demokrati. Då är de här reformerna genomförda och man har infört medborgerliga rättigheter och man kan börja tala fritt om historien och så vidare.
Mm. Ingvar Ottosson, docent historia vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med idag.
Tackar.
Tack.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.